Edens industritomt av Viktor Krutrök. Utgiven av Verbal förlag 2025. Inläst av författaren. Till Fammo, som visade att det alltid finns en annan väg att gå. Kapitel 1. Vi var några som undvek gruvans klor efter studenten. Valen för de allra flesta var att flytta för plugg eller börja det eviga hackandet ovan eller under jord. Otaliga var de unga själar som gick raka spåret in genom LKABs grindar innan studentmössorna träffat marken. De som blev kvar köpte dyra skotrar och säsongskort i Riksgränsen för gruvpengarna eller tokjobbade ett halvår för att kröka i Asien det andra halvåret. De utflyttade kom varje jul, gick ut på krogen för att grina om svunna tider med gamla kompisar och garva åt fyllon. Sen återvände de till Umeå eller någon annanstans i södra Sverige, kallsvettiga av lycka över att de en gång beslutat sig för att lämna Kiruna. Det fanns naturligtvis också de som bara tog ett jobb, jobbade, bytte jobb, jobbade vidare, bildade familj, spelade innebandy då och då eller gjorde ingenting. Och fortsatte jobba. Sen fanns det vår lilla klunga som var mittemellan och som bara pågick. Vi ströjobbade för att finansiera glädjeämnena som bestod av att dricka kaffe på Svarta björn på veckodagarna och dricka öl på trädgården under helgerna. Själv landade jag ett vikariat på Rikspolisstyrelsens avdelning för belastningsregister. Chefen, som jag konstaterade var uppenbart omdömeslös då denne valt att anställa mig före vilken annan person som helst, hade vid anställningsintervjun brandtalat om rättsväsendets och samhällets relation. Att vår gemensamma uppgift var att hjälpa allmänheten på lagens ibland komplicerade väg. Mitt engagemang kunde avgöra människors framtid. Jag blev pappersvändare och telefonansikte, med andra ord. Jobbet bestod till stor del av att telefonledes förklara för arga människor varför de på våra blanketter var tvungna att skriva under i fältet där det stod underskrift. Eller att lyssna på utläggningar från den begränsade men vältaliga delen av allmänheten som fått hem sina utdrag ur belastningsregistret och ringde in för att berätta saker i stil med att Sverige var en sovjetstat där en liten midsommarfyllestyrning med båten betraktades som ett brott och likställde nämnda del av allmänheten med kriminella invandrare. Det enda positiva med jobbet var flextiden och vilorummet. Dessa kombinerades med att jag kom in vid sextiden på morgonen, slog på datorn och stökade till skrivbordet så att någon som gick förbi skulle tro att jag jobbade. Sen sov jag 20 minuters stötar i vilorummet. För att inte väcka misstankar sov jag ibland på någon av toaletterna som var så små att det gick att luta huvudet mot dörren medan man satt på toastolen. Genom att komma in och arbeta så tidigt som möjligt på morgonen fyllde jag snabbt på min flexbank och tog samtidigt igen lite av den sömn som gick förlorad i princip varje natt. På nätterna skulle jag ju skriva låtar. Det gjorde man om man ville vara en riktig låtskrivare. Mina försök att vara en riktig låtskrivare slutade oftast framför nattprogram på tvn eller en porrfilm på datorn, och det enda pappret som fylldes var från hushållsrullen. Bilen var trasig och stod hemma denna fredag. Jag rycktes ur en halvtänkt tanke när bussen svängde in på hållplatsen utanför jobbet. Den suckade och skjutsade in mig i helgen. Jag klev av på stan och gick mot Svarta björn. De nyskrapade men ännu osandade gatorna var så hala att jag kunde kana backen ner från bingohallen. Med händerna i fickorna, en cigg i munnen och utan att svaja en enda gång gled jag oberört fram. Som hämtad ur en Tarantino. När jag stannade utanför Svarta björn såg jag två gubbar stå vid knuten där restaurangen övergick i busstationens vänthall. De pekade och skrockade åt något, så jag gick för att se efter vad som var så roligt. Nickalåkta bussen hade fastnat på tvären in från gruvvägen till vändplanen och kom varken fram eller tillbaka. Folk stannade på trottoaren för att betrakta den sällsynta lilla bilkö som bildats. De skrockande gubbarna var själva busschaufförer och skulle snart vidare till Pajala och Karesuando. De konstaterade att Johansson som körde Nickalinjen hade haft för lite fart eller fått möte i svängen.